Det har blivit dags för november månads talbokstips, där våra boktipsare bjuder på en rad av de evigt populära deckarna. Denna gång i svensk, fransk-kanadensisk, isländsk och venetiansk miljö. Till detta fogas även en relationsroman och så en biografi över den gåtfulla rasbiologen Herman Lundborg. Vi förflyttar oss till en lugn vrå på Kristianstads stadsbibliotek.
Det är premiär framför mikrofonen för en av er. Vem är du?
Jag heter Karin Gustafsson. Jag jobbar som bibliotekarie här. Biblioteket i Kristianstad. Det är jag som ansvarar för talböcker här.
Och det är inte du som börjar, utan det är Stefan Sjölund vars röst vi känner igen från tidigare. Ni har ju bägge gjort talbokstips länge, men det är bara Stefan som har befunnit sig framför mikrofonen. Nu finns ni här båda två. Vad har du först?
Ja, den första är ju Jens Lapides nya Stockholm Delete. Ja, man säger väl ut det Stockholm, men det är en sån här förkortning, STHLM Delete. Och det är ju då den andra boken i hans nya romanserie. Den förra hette VIP-rummet, men det här är då andra boken i den nya serien. Och där har han ju två nya huvudpersoner, eller de var ju nya i den förra boken, så att han fortsätter här nu med den här Emily som är en prydlig jurist på en advokatbyrå som sysslar med affärsjuridik. Och så är det Teddy då, en liten fixare vid sidan av, och han har ett kriminellt förflutet. Och de här två tussas då ihop. Ett omaka par kan man säga. Den inleds då spännande med att en väktare kallas ut på ett larm till ett hus ute på Värmdö. Och på vägen dit så passerar en bil som ligger i diket, och väl på plats så påträffar han husägaren död. I den här bilen som han tidigare passerat så sitter en medvetslös ung man som heter Benjamin. Han blir misstänkt för mordet och han propsar på att få Emily som försvarare, trots då att hennes expertis ligger inom affärsjuridik. Och det visar sig då att det är ju Teddy som är det egentliga skälet till det här intresset att ha henne som försvarare. Teddy, han blir tvungen att konfrontera sitt förflutna kan man säga, för det är att många spår i det här fallet leder bakåt till en kidnappning som Teddy en gång utförde.
Och hur skiljer sig den här nya serien från Snabba Cash och de tidigare böckerna? Är det samma stil eller är det annorlunda med den här Emily och Teddy tycker du?
Nej, alltså jag tycker han ångar ju på i bra. Det är ju bladvändare liksom, och det har ju de förra varit också. Driven stil. Sen är det väl kanske lite mer kontraster nu. För innan var det väl nästan bara på samhällets skuggsida man säger. Men här är de ju lite i de fina kvarteren också.
Lite skillnad alltså. Ja. Och du Karin, du är inne på ett helt annat spår med ditt första tips.
Ja, jag har läst en bok som heter Tisdagsklubben av Anna Fredriksson. I den här boken så är Karin huvudperson. Hon och Sten har varit gifta i 35 år. De har en dotter och två barnbarn och de lever ett lugnt och stabilt liv. Sten är egen företagare och Karin hon lagar mat på ett äldreboende. Hon älskar sitt jobb och lagar även gärna mat hemma. En söndag i december har dotterns familj som vanligt kommit på middag. Precis när de ska sätta sig till bords så segnar Sten ner på golvet. Det visar sig att han har fått en stroke. Han överlever, men rehabiliteringen tar tid. Och Sten är nu annorlunda. Han är tystlåten, lättirriterad och deprimerad. För att komma ifrån lite och få något annat att tänka på så anmäler sig Karin till en matlagningskurs. Det blir ett andningshål för henne. Hon träffar den levnadsglada Monica som får henne att inse att livet kan förändras, även om man har fyllt 60.
Om du skulle genrebestämma det här, vad säger du då?
Ja, Anna Fredriksson, hon har ju skrivit tre böcker tidigare. Det här är den fjärde. Hon har alltid kvinnor i huvudrollen. Utvecklingsromaner kan man säga. De tidigare har ju varit lite yngre kvinnor här. Hon är ju då över 60, Karin. Men det handlar om en utveckling kan man säga för huvudpersonen.
Och Stefans nästa, var är vi då?
På Island är det Arnaldur Indridason, den som glömmer. Och det här är ju en fortsättning på återblickarna från polisen Erlendur Svenssons tidiga karriär. Nu är året 1979 och liket av en man påträffas i en varm källa av en psoriasis sjuk kvinna som är där och badar, och det ska vara bra för huden. Och den här kroppen som hittas har tecken av att ha fallit från en hög höjd. Det är mycket ben brutna och konstiga frakturer överallt. Men någon hög höjd finns inte i närheten av den här källan. Så att, kan han möjligen ha fallit ut från ett flygplan? Det spekulerar man i. Så småningom identifieras kroppen som en isländsk medborgare som jobbar som flygmekaniker på en amerikansk flygbas. Och parallellt med den här mordutredningen, där de får slåss mot den amerikanska militärens byråkrati. Parallellt med den så undersöker Erlendur en ung flickas försvinnande som skedde på 1950-talet. Och han är ju rädd att det här försvinnandet ska blekna bort med tiden och alla vittnen försvinner. Så att han sätter igång sina egna efterforskningar vid sidan av.
Detta med att det är en tillbakablick, får man några vidare utblickar i kommissariens liv, eller varför tror du att Indridason förflyttar handlingen längre tillbaka i tiden här?
Det kanske är att han vill beskriva Island bakåt i tiden, lite historisk tillbakablick. Det kan ju vara ett intresse från författarens sida också att skildra det. Och det är ju ganska mycket om det här utländska amerikanska influensen. Alltså det talas ganska mycket om det, om en nedlagd militärbas till exempel. Och sedermera så blir det något sorts slumområde då, där lite sämre bemedlat folk bodde, och det skildras ju ganska mycket också.
Samtidshistoria. Ja. Okej, Karin, vad har du? Är vi på deckarna i din lista nu?
Ja, jag har ett förbud mot mord av Louise Penny. Och det är då fjärde deckaren med kommissarie Armand Gamache i Kanada. Gamache befinner sig i den här boken tillsammans med sin hustru på det avsides belägna värdshuset Manoir Bellechasse för att fira bröllopsdagen. Och värdshuset i övrigt har bokats helt och hållet av den förmögna familjen Finney. Tre generationer, Irene och Bert, är i 85-årsåldern. De fyra barnen är i 50-60-årsåldern. Och så har då yngsta dottern sitt barn. Det här är ingen harmonisk familj. Det finns mycket konflikter och rivaliteter under ytan. Och man förstår att det inte är frivilligt som alla befinner sig här, utan det handlar mer om att man inte vågar utebli. Det är högsommar, en riktig värmebölja som kulminerar i ett nattligt åskväder. Och på morgonen efter detta så ligger en av familjemedlemmarna död på gräsmattan. Och Gamache, han finner sig plötsligt leda en mordutredning.
Är det här också en relationsroman till stora delar, eller är det en ren deckarhistoria, tycker du?
Jag läser ju gärna sådana deckare som beskriver miljöer eller relationer mellan människor. Så det är det ju. Hennes tidigare deckare har ju utspelat sig i den här lilla byn Three Pines. Och det finns ju med här också, i och med att en del av personerna kommer därifrån. Så att personerna kommer ju igen. Och på så vis kan man ju säga att det är en utveckling. Ja.
Behöver man ha läst dem tidigare, eller kan man läsa dem fristående?
Man kan läsa dem fristående. Alltså det är helt olika historier. Sen ska man läsa allihopa så kanske det är bra att läsa dem i den ordningen som de har skrivits. Men det behöver man egentligen inte.
Och sen har Stefan ett rätt ordentligt manus här framför sig.
Ja, nej, det är ju en riktig tegelsten det här. Den klockar in på 23 timmar inläsningen. Maja Hagermans biografi över Herman Lundborg, som heter Käraste Herman, rasbiologen Herman Lundborgs gåta. Hagerman, hon har skrivit flera böcker om svensk historia, och den som kom 2006 och heter Det rena landet har en viss koppling, eller kanske snarare ger en bakgrund till den här senaste då, som är mer en djupdykning hos en person då. I Det rena landet så beskriver hon nationalstaternas behov av att teckna ett ärorikt förflutet åt sig själva. Om en guldålder i svunnen tid och en stark och ren folkstam som under århundraden har holkats ur och sedan gjort folket svagt och blodet utblandat. De här idéerna då om urfolk och genetik influerade Herman Lundborg, som redan 1910 började mäta skallar ute på Listerlandet i Blekinge. Lundborg, han var läkare och professor, och sedan blev han ledare för rasbiologiska institutet i Uppsala 1922. Lundborg utförde många och långa resor upp i Lappland under ett 20-tal år för att samla in material. Han vägde och mätte och fotograferade människor för att dela in dem i olika rastyper, och de här metoderna anammades senare av Hitlers SS. Lundborg varnade då för rasblandningen, men han hade svårt att leva som han lärde. Hemma i Uppsala satt hustrun Tyra medan han reste runt i Lappland med unga samiska kvinnor som medhjälpare och tolkar. Några blev hans älskarinnor och med en fick han till och med ett barn, en son. Maria, som hon hette, sattes på Rasbiologiska institutet som städerska faktiskt. Fast sedermera gifte de sig också. Det är ju nutidshistoria det här också.
Hur ser Hagerman på detta att han å ena sidan lägger grunden för fullständigt vettlösa teorier som skadar människor och samtidigt då absolut inte lever som han lär i sitt privatliv?
Det är väl kanske därför titeln eller undertiteln är rasbiologen Herman Lundbergs gåta, för att jag vet inte om hon lyckas reda ut det riktigt egentligen. För att alltså, redan tidigt så var han ju positiv till nazisternas idéer. Men sen hur han då fick ihop det med att vara ihop med en samekvinna, det, jag vet inte om man riktigt får svaret på det.
Och därifrån så går vi tillbaka till deckarvärlden och inte en amerikan i Paris, men en amerikanska i Venedig.
Ja, det är då Donna Leon, dödlig bekantskap. Donna Leons nya deckare med kommissarie Brunetti i Venedig. Det är då den 17:e som har översatts till svenska. Vi får återträffa Brunetti och hans medarbetare på polisen i Venedig och hans familj. Förutom mordutredningen så får man ju alltid en inblick i det venetianska samhället, den här speciella miljön som det är, och den italienska maten. I denna bok träffar Brunetti under en middagsbjudning hos svärföräldrarna den eleganta Franca Marinello, som är gift med en framgångsrik affärsman. Brunetti upptäcker att de delar intresse för den klassiska italienska litteraturen och de har mycket att prata om. Men det är något konstigt med hennes ansikte. Det är alldeles stelt och uttrycker ingen mimik alls. Några dagar senare får Brunetti besök av en kollega i ett närliggande polisdistrikt. Den vill ha hjälp i en mordutredning som verkar ha kopplingar till maffian. I det fortsatta utredningsarbetet dyker Franca Marinello upp igen.
Är Donna Leon en av dina favoriter?
Ja, jag läser gärna de här. Det är väl lite grann som att träffa en gammal bekant igen, den här kommissarie Brunetti då. Jag tycker de är sympatiska och de är ju samhällskritiska. Och sen är det ju den här speciella miljön i Venedig som jag tycker är fascinerande.
Återvänder du gärna till Indridason, Stefan?
Ja, jag tycks göra det, för att så fort det kommer någon ny så försöker jag läsa den. Jag gillar Island och det här lite karga och att de sitter och äter friterad, eller vad är det, ångkokt rocka och ja, de här konstiga maträtterna. Som då den här Marion Brimans chef tycker inte alls den här husmanskosten är särskilt god, men våran hjältekommissarie, han gillar ju de här husmansrätterna väldigt mycket.
Avslutade Stefan Sjölund på Kristianstads stadsbibliotek, som tillsammans med Karin Gustafsson sammanställt talbokstipsen. Böckerna som nämndes var Stockholm Delit av Jens Lapidus och Stockholm stavas här STHLM. Den är 16 timmar och 16 minuter lång med Dodo Parikas som inläsare. Den som glömmer av Arnaldur Indridason, 10 timmar och 47 minuter. Inläsare Hans Bergqvist. Det rena landet av Maja Hagerman. Inläsare Timothy Gibbon, 38 timmar och 54 minuter. Och här ska vi tillägga att det finns flera talböcker med denna titel. Och det är alltså Maja Hagermans bok och ingen annan som avses här. Hagerman har även skrivit Käraste Herman, rasbiologen Herman Lundborgs gåta. Marika Bergström är inläsare och boken är 23 timmar lång. Anna Fredrikssons Tisdagsklubben har lästs in av Susanna Santrach och den tar 7 timmar och 39 minuter. Ett förbud mot mord är skriven av Louise Penny och inläst av Dodo Parikas. Längden är 13 timmar och 3 minuter. Donna Leon slutligen är författare till Dödlig bekantskap. Inläsare är Elisabeth Thorborg och den är 9 timmar och 26 minuter lång. Och alla böckerna finns nedladdningsbara i Daisy-format. Och det var Dodo Parikas som träffade Karin Gustafsson och Stefan Sjölund.